Dagens gäst medgrundade kapitalförvaltaren East Capital för 27 år sedan, då som 35-åring. Året var 97 och Sovjetunionen hade fallit ett antal år tidigare, vilket lett till att nya och spännande möjligheter växt fram österut. Någonting som lockade Peter och hans medgrundare. Det här avsnittet blir en världsomsegling mellan tillväxtmarknader och frontier markets, var i bolaget förvaltar 30 miljarder kronor idag då. Håll i er, med mig i studion har jag medgrundare, ordförande och investeringsansvarig på East Capital, Peter Elam Håkansson. Varmt välkommen till podden.
Tack så jättemycket.
Kul att ha dig här. Vi börjar från början. Vem är Peter?
Jag är då 62 år gammal, en nyfiken entreprenör i finansbranschen brukar jag säga.
Ja, för jag tänker mig här, nyfikenhet, det är nog någonting som blir lite grann av en röd tråd i den här resan. För just det här med Östeuropa, Fjärran Öster, det var ju kanske ingenting som alla intresserade sig för en gång i tiden när det begav sig.
Men det är konstigt, men så var det faktiskt. Det var ganska få som såg möjligheterna och jag tyckte de var självklara. Mm. Vilket var det som ledde fram till det hela.
Ja, och det är ju det också som har karaktäriserat ditt yrkesverksamma liv. Men det finns en karriär innan East Capital också, även om det är det många tänker på när man tänker på dig. Men hur har din resa sett ut fram till idag, från tidernas begynnelse?
Jag växte upp i Österskär utanför Stockholm. Och det var ju, höll på mycket med musik och tyckte musik var roligaste som fanns och ägnade mig mycket att gå på konserter och det var Roslagsbanan in till Stockholm hela tiden för att gå på konserter eller besöka skivaffärer. Och sen så upptäckte jag aktier. Min pappa hade en hög veckans affär med sig som alltid tog med sig på sommaren för att läsa ikapp det han inte hade hunnit. Så att jag började läsa de här och tyckte det var ju spännande det här med bolag och vad de gjorde för någonting och så. Så att när jag var 16 år så började jag handla aktier. Det var inte så många som gjorde det heller i min ålder vid den tidpunkten. Och sen dess, och då handlade jag nästan varje dag från det. Jag blev helt biten av det hela och började läsa och beställa alla årsredovisningar som fanns på Stockholmsbörsens bolag och byggde upp ett eget arkiv. För det här var ju långt innan internet och så man var tvungen att ringa varje bolag och få en papperskopia. Och det var inte alla som var så förstående heller att man ville ha en årsredovisning.
Och hur just intresset här, hade pappas tidningar där att du kunde läsa i kaps och var det bolagen som intresserade dig eller var det aktier och tjäna pengar eller var det en kombination?
Det var bolagen från början helt faktiskt. Och att, sen insåg jag att jag tyckte att jag var ganska bra på att hitta artister som var på väg att komma upp och sånt. Tänkte det kanske man kan göra med bolag också, hitta de bolag som är på väg upp och sånt. Så att det var lite det som triggade mig. Vilka de bolag som är nya eller har någonting på gång som ingen annan har sett. Tänkte jag, där måste man kunna göra någonting med.
Det där är ju en väldigt intressant koppling som ingen annan någonsin har pratat om. Jag menar, det är klart att det finns kopplingar mellan väldigt mycket och drivande entreprenörer och elitidrottare och uppenbarligen musik och aktiemarknaden också. Mm. Leta oslipade diamanter som den stockpicker du är.
Precis.
Men när du då handlade aktier här, då tänker jag att man stövlade med pappa till bankkontoret.
Ja, han hade inte handlat aktier någon gång, så det var jag själv som fick aktier.
Han läste tidningarna, men han hade inte handlat aktierna.
Precis, han jobbade ju på Kodak då som marknadschef och han var mer intresserad av företagandet och jag tog möjligheten i aktier istället. Så jag var nog den första i familjen som började handla aktier. Så jag gick till lokala sparbankskontoret i Åkersberga och började köpa aktier. De första aktierna var väl Electrolux, Gränges och Beijer Invest. Och sen hade jag då turen att ganska snabbt la Electrolux ett bud på Gränges. Så då kände man sig som en riktig klippa som så kunde se det här direkt, att man hittade bra avkastning. Men sen har jag fortsatt.
Men då blir man ju också nyfiken på, vad sa pappa då? För han hade ju som sagt tidningarna, du är intresserad för det här, du fick blodad tand och resten är historia som man brukar säga. Men han var ju ändå med och sådde det här fröet ju. Mm. Vad sa han över åren då när han såg intresset gro och också när det blev mera allvar av det hela, du gjorde det här till ditt skrå?
Det har alltid varit väldigt stöttande och han har ju då alltid velat att jag ska förvalta hans pengar åt honom istället. Och han var väl en av både han och min mamma var bland de första kunderna på East Capital och trogna investerare som fortsatte att sätta in mer pengar under alla åren.
Kul. Vilket var det första jobbet då efter studierna?
Jag började jobba då på Jakobsson och Ponsback egentligen. Jag var faktiskt militär, eller jag hade tänkt jobba i militära, men jag var reservare och ville göra sån här extra tjänstgöring ute på kurser där jag hade gjort militärtjänstgöringen på Kustjägarskolan, där jag tyckte det var jätteskönt att tillbringa sommaren där. Men på något sätt så blev det fel med min ansökan, så de hade lovat mig ett sommarjobb. Och då fick jag inget. Och så tänkte jag, vad ska jag hitta på då? Då sökte en fondkommissionär då som heter Jakobsson och Ponsback folk. Och jag gick dit och fick jobb. Och sen fick jag mitt jobb på militären någon vecka efteråt. Och då sa de, då hade jag tackat ja till det andra. Så att det var en tur det också faktiskt. Och sen började jag jobba där och tyckte det var jättekul. Och tog ganska snabbt börskort som börsmäklarexamen. Och sen kom jag in på Handels. Och då lyckades jag faktiskt övertyga Handels om att få ett uppskov ett år för att fortsätta med det här inom börsmäklaryrket. Och det var ju superkul och lärde mig massor. Det här var en tid då när Stockholmsbörsen var en emerging market.
Vilket år var det här nu då?
Det här var då 81, 82 måste det ha varit.
Stockholmsbörsen var en emerging market.
Ja, det var ibland så stängde börsen ett antal veckor helt. För att man låg efter med settlement, så man var tvungen att, och settlement var ju fysiskt då ganska mycket, så att man var tvungen helt enkelt att hinna i fatt. Så flera veckor var börsen stängd. Det tror man ju helt galet nu, liksom, att det kan ju hända bara.
Åh, herregud. Ja, nu för tiden så tänker man ju till och med kortare den där avvecklingscykeln. I Amerika säger man T+1 då. Det ska man ju försöka linjera med här i Europa då, så handlar man en aktie på måndagen så ska hela affären vara settlad och klar på tisdagen. Och du som lyssnar på det här, om man köper någonting på nätet, ja, bara för att man har genomfört transaktionen så ligger ju inte varan utanför dörren, utan det finns ju en viss sträcka, en transportsträcka till att man får hämta ut den här eller att man får hemleverans. Detsamma gäller ju aktier, men på den här tiden var det alltså då så till att man satte papperna i en attachéväska och stövlade över med dem.
Ja, precis. Och det fanns både sådana aktier och det fanns sådana som hade kommit in i det som det kallas för VPC-systemet, värdepapperscentralen. Så det var båda grejerna som skedde i det hela. Men man låg efter så mycket, och det beror på att de utländska investerarna hade hittat Sverige. Och det fanns ju också bundna och fria aktier. Så fria aktierna var det som utlänningarna kunde äga, och bundna var de som svenskarna bara kunde äga. Så det var, en aktie hade ofta A-aktier, B-aktier, A-fria och B-fria.
Mm.
Så det var fyra olika aktieslag, vilket gjorde mig inte bra för likviditeten. Men det var ju, skapade ju möjliga arbitragemöjligheter och annat som man kunde handla på felprissättningar och sånt. Så det var ju ett sätt att trada också.
Men det här liknar ju lite grann också, för på East Capital så var ni ju tidiga också med att få licens för att handla aktier i fastlandskina.
Exakt.
Både A-aktier i Kina och H-aktier i Hongkong då.
Mm. Och sen ADRs i USA, samma bolag kan det vara ibland faktiskt.
Och det liknar ju lite grann det du nu berättar om hur det var i Sverige på 80-talet där.
Man blev inspirerad redan då. Och sen hade vi en annan rolig sak på den tiden, det var ju när OTC-listan infördes, som vi antagligen är först nås nu, och då var den faktiskt helt på griffeltavlebaserad. Så att det var krita och griffeltavle som gällde. Och där såg jag ju min möjlighet, för att de börsmäklarna vid den tidpunkten, de var duktiga, professionella i det de gjorde, men det här med OTC-listan tyckte de var lite udda, och det var ju nya små bolag, så det var det som gjorde att jag lyckades så ganska snabbt ta mig fram på Jakobsson och Ponsberg. För jag läste in med allt de här nya bolagen som de andra inte tyckte var ens värda att titta på. Och lärde mig hantera griffeltavlan snabbare än de andra helt enkelt.
Det är helt fantastiskt. För dig som lyssnar på den här podden som också hörde ett av de första avsnitten då, hade vi med Björn Jansson, Carnegies mångårige vd. Och han berättade också om den här griffeltavlan.
Mm.
Och att ibland var det lite jobbigt med huvudräkningen. Man hade väl förmodligen miniräknare också, men det var, jag förstår kanske att volymen och handeln har stövlat upp sedan dess.
Den ökat. Björn skrev faktiskt uppsats med också, apropå gamla minnen.
Vad skrev ni om då?
Vi skrev om den effektiva fronten på Stockholmsbörsen.
Mm-hmm.
Det var jättekul.
För den effektiva marknaden, tänker jag, den finns ju inte riktigt.
Nej. Men effektiva fronten kan man räkna på. Det är väldigt spännande. Det var väldigt banbrytande då. Det hade ingen gjort, och det tog flera dagar av datauträkningar för att få fram skaparen så att säga.
Åh, herre.
Sen plottade vi in ett antal bolag mot den effektiva fronten för att se hur de låg i förhållande till hur de själv beskrev sig riskmässigt och avkastningsmässigt och så.
Ja, man inser ju att, som man brukar säga, branschen är en liten ankdamm alldeles uppenbarligen. Från den här fondkommissionären då, vart begav det sig sen?
Sen blev det Enskilda Securities, och det blev Enskilda Securities i London som jag började på. egentligen så fort jag var klar med handel. För att jag hade haft mitt uppskov då från Handels ett år, så försökte jag få ytterligare uppskov, men det var de inte så glada över, så tänkte jag, då får jag väl gå skolan då.
Förbannat.
Ja, precis. Så då gjorde jag det, och då tänkte jag, då ska jag gå det så snabbt som det bara går. Så jag började läsa ettan, tvåan, trean samtidigt. Och sen körde jag ganska hårt, men det gick, men jag lyckades ta mig igenom lite snabbare. Men när jag var klar så blev det enskilda. Och då var det London i 2 år, och sen blev det Paris i 4 år, och sen tillbaka till Sverige i 4 år. Och då blev jag aktiechef för den nordiska verksamheten, och sen blev jag globalt analysansvarig. Och det var ju underbart, man kunde ju gräva hur mycket som helst. Och, jag älskar ju aktier och hitta nya case, och i London så var det hela Europa som gällde, och Frankrike var ju mer Frankrike som var fokus, men det var väldigt mycket hitta bolag, ut och besöka dem, och det här var ju verkligen när då fortfarande många av de här länderna också var emerging markets i relativa termer. Så det var jättekul företagsbesök och spännande case man kunde hitta, och undervärderade aktier och ja, underbara tider helt enkelt.
Underbara tider, undervärderade aktier. Jag lyssnade ju också på det avsnittet som du gjort med Helene Rothstein i Ett rikare liv där, och då sa du ju att det var väl kanske inte helt självklart att det skulle barka hem till Sverige igen, utan att Frankrike var ganska trevligt.
Ja, nej, jag stortrivdes i Frankrike, både jag och min fru, och vi hade precis fått första barn också i Paris, och vi tyckte det var jättebehändigt att bo där, men så lockade då enskilda med en fantastisk position som jag hade svårt att tacka nej till som aktienörd, för man är då, tänkte det här kunde man gräva ner sig ännu mer i aktievärlden, så blev det.
Ja, för det här börjar ju på 80-talet, men det är väldigt många som förknippar dig med East Capital, men du har varit i branschen sedan 80-talet och har erfarenhet från emerging markets och frontier markets sedan 90-talet, och här är en ganska lång veva på SEB. Hur många år var det i slutändan?
Det blev 10 år på SEB.
10 år?
Ja.
Mm. Och sen inleddes ett nytt kapitel 1997 som du fortfarande skriver, närmare bestämt East Capital då, som har ett kapital under förvaltning, tillgångar under förvaltning då, på 30 miljarder kronor idag. Vad var det som fick dig att grunda East Capital som 35-åring, och vad var det som lockade med Fjärran Öst? Jag vet inte om man kan säga Fjärran Öst, det kanske blir öst, men öst.
Ja, det var ju egentligen en del av min familjehistoria, för min farfar som var svensk från Kristianstad, han var frivillig i ryska inbördeskriget, en del som dels var i Finland, som blev deras frihetskrig, och dels i Estland som var deras frihetskrig, så att det var lite spännande. Han dog tyvärr när jag var 1 år gammal, så jag har inga minnen av honom egentligen, men däremot så fanns det ju då historier om honom som hördes, så här fanns hans diplom från de olika medaljerna han hade fått, och en stor sabel och sånt. Så det var spännande. Jag började läsa om de här delen av världen, och speciellt tyckte jag var spännande med Estland och de baltiska staterna då, som inte fanns längre. Så att jag läste mycket historia. Jag älskade historia när jag var liten också. Så att när muren föll 89, så hade jag då följt att jag hade varit, och de här åren jag höll på med aktier, så hade jag ju verkligen den ekonomiska bakgrunden, eller finansiella bakgrunden som aktienörd, och sedan då historiska kopplingen, och såg egentligen att de här länderna hade ju varit mycket mer framstående innan de hade blivit del av det kommunistiska systemet, och Tjeckien hade ju en levnadsstandard som var bättre än Sverige, och vi hade Rumänien som var ett av de rikaste länderna i världen, de hade mycket olja och annat, och det fanns inte andra intressanta saker, och en tredjedel av svensk verkstadsexport gick ju till Ryssland innan 1917 till exempel, och massa sådana där. Jag plockade fram massa historiska grejer och tänkte, det här måste ju vara världens case om det här nu förändrar sig. Så att, och då började vi jobba med den här konvergensteorin som vi har jobbat mycket med, det vill säga att de här länderna börjar ju då konvergera mot sina grannländer. De flesta länder i världen, om man tittar på hur de ser ut, de handlar ofta med varandra, grannländerna, och de har ju ofta en BNP som närmar sig varandra. Och det här är ju då våra närmsta grannar. Så att det var ju egentligen tanken då, att Ryssland, Baltikum, Polen, alla de här länderna skulle utvecklas snabbare än gamla världen, så att säga. Så att det var caset.
Och nu har vi ju snart 3 årtionden i bagaget med att bygga East Capital. Och den här teorin om konvergens som du är in på, att de här planekonomierna över tid skulle konvergera mot Västeuropa med högre tillväxt och teknologiöverföring. Lite leapfrogging kan man väl lägga in där. Men där en del politik och råvaruutvinning och brist på demokratiska institutioner kanske har varit lite grann av ett grus i maskineriet. När du blickar tillbaka på de här 27 åren, blev det som du hade förutspått?
Nej, egentligen inte. Vissa delar har gått bättre och vissa har gått sämre egentligen. Och fortfarande så är det en hel del kvar att hämta in också. Så att man har ju fått ändra syn på under resans gång på många sätt och vis.
Ja, och så är det ju alltid, ja, såklart.
Ja. Men i stort sett så kan man ju säga att caset håller ju fortfarande, tycker jag. Det är ju snabbare tillväxt i de, om vi håller oss inom EU till exempel, i de länder som är inom EU och som är gamla Östeuropa, de växer ju snabbare än de västeuropeiska gamla länderna som är del av EU, år efter år efter år. Och det ger ju stora skillnader över tid.
Jag tänker mig också att ditt läshuvud borde ju ge en edge, samtidigt som ett intresse för historia är ju inte fel. Jag tänker mig det kanske till och med är väldigt bra att ha med sig när man investerar i de marknaderna som du är intresserad för i öst. Kanske i ännu större utsträckning här på hemmaplan.
Ja, det tycker jag. Och det hjälper när man träffar folk också. Man kan deras historia, att man vet vad de har gått igenom. Och det har inte varit så lätt historia i många fall heller. Så att det får man ju respekt för, att man kan vad de har, vad det är för bakgrund och sådana saker.
27 år, som sagt nästan 30, och under den här tiden så har vi också sett en breddning av bolaget, varpå ni har ett flertal olika ben att stå på inom gruppen. Berätta lite mer om East Capital och hur ni står och går idag.
Vi kallar oss nu för East Capital Group då, för att markera att jag har blivit ännu bredare. Och där har vi då East Capital som är den emerging och frontier-verksamheten, som är den gamla delen om man säger så. Sen har vi East Capital Real Estate som är fastighetsfonder fokuserade på östra Europa med fokus på Baltikum framför allt. Och sedan har vi Espiria som är globala fonder med och även nordiska obligationer, både rena och ibland fonder. Sen har vi Adrigo som är hedgefond då, som är, och de två sista är då resultatet av ett antal förvärv vi har gjort under många år. Och vi har slagit ihop fonder, vi har varit väldigt aktiva på förvärvsfronten på olika sätt och vis. Så att det har skapat, man kan säga så här, jag är ju fortfarande övertygad om att bästa tillväxten i världen ligger ju i emerging markets och frontier markets på alla sätt och vis. Men jag inser ju att alla människor, kanske inte som jag, lägger 100% av sina pengar i den delen av sin portfölj. Så att vi inser att om vi ska nå en större del av folks besparingar så vill vi bredda oss också. Sen har vi också sett att den värld som är nu jämfört med den värld för nästan 30 år sedan är ju en värld där det är väldigt mycket teman som gäller inom investeringar, och de är helt globala. För när vi startade här så sökte vi ju länder som var på gång, regioner som var på gång, och nu är det temainvesteringar som vi ser som det viktiga. Så att vi har en fond som är Global Innovation, vi har en fond som är SDG Solutions, det vill säga folk som de är inriktade inne på ny teknik, och den andra på då olika lösningar för miljöproblem och annat.
Ja, för det här har jag noterat, just att teman och sektorer är viktigare än länder. Och ny teknologi, de finns ju inte bara inom vissa enskilda länder. Vi lever i en digital värld. Så vilka trender där ute tycker du är allra mest spännande just nu?
Det jag tycker är riktigt spännande är ju AI och den typ av produktivitetsökning som det kommer ge oss alla. Alla som har börjat prova AI blir ju hooked och börjar tänka, herregud vilken effektivitetslösning man kan göra, eller förbättring man kan göra på olika sätt och vis. Så det tycker jag är jätteintressant. En annan sak är ju ny teknik, ny energi, hållbar energi. Vi måste ju lösa energiproblemen i världen som gör det på ett mycket hållbarare sätt. Och det tycker jag är en oändlig spännande damm att ösa över, massa lösningar som kommer komma, och där vi kommer bli ännu bättre framöver. Och sen tycker jag en annan väldigt spännande trend som kanske inte så mycket mer, där man kan kanske investera mer i någon fastighetssektor än annat, det är ju nedshoring-delen. Det vill säga att vi har ju varit väldigt, för att säga blåögda, men vi har varit väldigt konsekventa med att flytta ut massa produktion långt ut i världen för att pressa kostnader, och kanske inte tänkt på den sårbarhet som det har skapat i i försörjningskedjor och annat. Och nu ser vi att man drar sig tillbaka mer och mer, och det här tror jag kommer gynna väldigt mycket Östeuropa, och ett land jag tror kommer gynnas allra mest i är Ukraina när det blir fred där.
Vågar du på att gissa, inte när det skulle bli fred, men kanske vad, vilka pusselbitar som behöver komma på plats innan vi skulle kunna närma oss en form av fred?
Jag har ju trott att det skulle gå snabbare till fred än vad det har gjort, och det har ju egentligen mest baserat på den ekonomiska styrkan som Ryssland har jämfört med de länderna i NATO. Det vill säga att det finns egentligen på lång sikt ingen hållbar lösning egentligen för, eller hållbar, jag tror inte att det skulle fungera för Ryssland att driva det här kriget för länge helt enkelt. Men de har ju uppenbarligen lyckats betydligt bättre i det hela. Sen saknar ju fortfarande Ukraina ett flygvapen som fungerar, och man saknar ju också fortfarande ett luftförsvar som kan hjälpa dem att verkligen hålla ifrån de attacker som ständigt sker.
Ni har ju tidigare i alla fall haft ett Moskva-kontor. Har ni kvar det?
Nej, det har vi inte. Vi har två personer som är anställda i Moskva och som hjälper oss att se till att inte någonting händer med de innehaven som är i ryska fonden som är frusna där. Och då tänker vi mycket på corporate action och annat, så att man inte blir utspädd eller något annat i en sån situation.
Och det jag tänker på här, det är ju, vad säger de om allting? Eller om det, sen vet jag ju att man kan inte riktigt ha några egna åsikter kanske, eller i alla fall inte riktigt våga säga vad man tycker och tänker vitt och brett i Ryssland. Men generellt, vad du hör, vad säger man kring nuläget? Har man tappat framtidsförhoppningarna?
Många är ju väldigt desillusionerade och ledsna över vad som har hänt, och tycker väl att det kanske inte är riktigt den väg man hade hoppats på för Ryssland och framåt. Och väldigt många av den yngre generationen är ju väldigt europeiska i sitt sätt att vara också. Sen ska vi inte glömma bort dock att det är en väldigt effektiv propagandaapparat som sker inom Ryssland. Så att hör man det här ständigt så finns ju risk att man kanske accepterar en del av de saker som regimen för fram. Men väldigt många är besvikna, och väldigt många av dem som vi känner har ju flyttat från landet.
Mm. Du pratade om fastigheter här nyss, och då kan jag tänka mig att en och annan tycker fastigheter i Baltikum och i Östeuropa, det måste vara hög risk. Och sen så hörde man det du sa här nyss också om att Sverige var en tillväxtmarknad för inte allt för länge sedan. Mm. Och att länderna som vi kan tycka tingar hög risk sprang väsentligt mycket snabbare än vad vi gjorde. Man blir lite hemmablind.
Mm.
Om någon säger att det är hög risk med fastighetsinvesteringar i Baltikum och Östeuropa, vad säger du då?
Då säger jag att det innebär ju att då får du bättre betalt.
Mm.
Av någonting som är felprisat. Jag har ju alltid sagt det att Baltikum, de växer ju snabbare än oss. De har du kommer in i en marknad som är mycket lägre värdering på den här. Du får högre yield, det vill säga folk tycker att det är lite mer risk, eller perceived risk är higher than real risk. Sen har du ju att väldigt mycket av banksystemet är ju svenska banker, eller nordiska banker, det finns en del från Finland också. Och sen är det väldigt många av hyresgästerna som är nordiska. Jag tycker det är ganska bra. Man kan köpa fastigheter med nordiska hyresgäster, låna hos nordiska banker och så få en bättre tillväxt och bättre avkastning. Så att, svårt att tycka att det är så dumt.
Det är bra his pitch. Jag vet ju att Anders Borg också är förknippad med East Capital och med som seniorrådgivare.
Stämmer bra.
Just det. Ni brukade också förra åren springa på varandra ute i vida världen.
Mm.
Eller hur?
Mm. Han jobbar ju för World Economic Forum tidigare och vi var också med där och tog upp en del av de här resorna, eller konferenserna som de har runt om i världen. Det är inte Davos som är det kanske, det händer ju en gång om året, men de har ju också väldigt mycket i Kina, Afrika, Latinamerika och annat. Och vi var ju några av de få som var där och var intresserade av att lära sig om de här länderna, så att vi stötte på varandra tidigt där ute i olika situationer där och började snacka med varandra. Och han är ju väldigt, älskar de här länderna och är väldigt ekonominördig och aktienördig också, så att vi hade kul diskussioner tillsammans.
Den här trenden då kring homeshoring, nearshoring, friendshoring, kanske att man också väljer andra länder utom Kina då, alltså inte att man flyttar allt från Kina, men en del så att säga, för att man vill ha lite diversifiering i försörjningskedjor. Så det här är ju en spännande trend, men lite jobbig för Kina, tänker jag. Vi har inte fått den här rivstarten postpandemi heller som man trodde. Och nu vill man tillverka den här massa, skrev Financial Times om. Men där ser man att inhemskt, även om det är 1,4 miljarder människor bara liksom omsprungna av Indien på M45, så kan inte den ekonomin riktigt absorbera allting heller. Så de sa att tänk om det nu blir som början på 2000-talet, om man trycker ut produkter i världen och skapar ett deflationstryck, så att säga. Lång fråga, typiskt för att vara mig. Men din nulägesbild kring Kina och hur den här nearshoring, onshoring, friendshoring-trenden kan tänkas påverka?
Ja, Kina är ju ett superspännande land och vi började ju egentligen investera i Kina 2010. Och det hade att göra mycket med att vi såg att väldigt, Kina vid den tidpunkten påverkade råvarupriserna så otroligt mycket i världen. Eftersom vi har hållit på mycket med Östeuropa där som är väldigt mycket råvarubaserat, framförallt då i Ryssland men även i Polen till exempel med koppar och annat. Så vi vill försöka förstå oss på det här. Och sen såg vi också att Kina låg ganska långt efter med det här konsumtionsbeteendet. Tittar man på andel av BNP så var privatkonsumtionen mycket lägre i Kina och det är den fortfarande i och för sig. Och det är väl också en sån här konvergenscase som vi tänker att Kina ska hinna i fatt när det gäller hur stor andel av BNP som kommer att vara privatkonsumtion visar vi investeringar som fortfarande är väldigt mycket i Kina. Och det är väl lite dilemmat de har just att det är fortfarande en ekonomi där folk inte riktigt litar på systemet och sparar väldigt mycket och kanske konsumerar lite för lite. Det som ska få den här ekonomin att verkligen växa måste ju vara att mer människor jobbar inom serviceyrken snarare än tillverkningsyrken, precis som har skett i delar av världen. Vad ska hända på kort sikt? Vi letar ju tecken hela tiden för att se när det här ska förändras när det gäller återhämtningen efter covid. Vi tror väl att det finns vissa tecken på att det håller på att ändra sig, men vi har inte sett att det har riktigt satt fart ännu. Men verkligen brinner för i Kina, det är ju det här med ny energi och hållbar energi. Tittar man på sol och vind och elbilar och batterier, det måste ju vara i Kina. Det är där alla casen finns. Och 90% av egentligen tillverkningskapaciteten både när det gäller vind och sol i världen, det finns där. På alla insatsdelar som du behöver ha för det här. Så att, och det finns massor med bolag noterade, det finns en hel värdekedja bakåt och de olika delarna är för sig noterade, så du kan hitta roliga case där också och massa olika specialvarianter. Så att det finns mycket att gräva på där.
Ja, det finns mycket att gräva på där som aktieägare. Jag tänker mig när vi försöker spana in hela värdekedjan och se vilka spännande bolag det finns från A till Ö. Det känns ju som att Kina subventionerar de här typen av industrier väldigt kraftigt och även elbilar som du har pratat om. Ganska mycket nu på senare tid. Bilia, de har ju inte riktigt den relationen till Volvo personvagnar som man haft tidigare. Nu ska Bilia börja sälja Xpeng. Det tyckte jag var lite grann av en märkeshändelse också. Men jag menar, de måste ju fylla bilhallarna. Och det verkar som att ja, både Elon Musk såklart, han har ju varit ganska aggressiv i prissättningen och tryckt ner priserna en del. Men det känns som att det bubblar ganska mycket i Kina också. Det kanske gör att det trycker bort konkurrensen från resten av världen. Att det är Kina vi får titta på om man vill ha den typen av exponering. Och då är vi indirekt via fonder, enklast för småsparare såklart.
Ja, precis. Och det finns ju roliga case. Jag menar, BYD är ett annat sådant där spännande case. De är ju de största producenterna av elbilar numera. Och Build Your Dreams står det ju för också. Och det är ju, jämfört med Tesla så är det en helt annan värdering. Så att, kan man fundera på vad man helst skulle vilja äga där också.
Icke-ledande. Men har hon kvar Warren Buffett i ägarledet? För jag vet att man har sålt lite grann där.
Han har ju sålt, jag tror att han har kvar något, men betydligt mycket mindre än man hade från början.
För det här Kina, jag vet att det finns ett index också som heter Nasdaq Golden Dragon China Index med ett, jag tror att det är 105 aktier där i. Där de är listade i USA, det kanske är depåbevis rimligtvis. Och där majoriteten av verksamheten och intjäningen ligger i Kina, fast de här då är listade i USA då. Och den där har ju haft motsvarande en finanskris från toppen till nu 70% ner. Och jag tänker mig att en del investerare också blev lite brända när det var en sån här crackdown på edtech och tech och gaming och sådär. Nu känns det som att man pratar om att regimen snarare försöker vända det här och appellera investerarna igen. I den här delen att man har varit lite orolig, lite rädd och att det har funnits en form av nyckfullhet. Har vi passerat det?
Ja, jag vet faktiskt inte, måste vara det helt ärliga svaret, men det är ju precis det som har gjort den här viss uppgivenhet hos många investerare. Man inte riktigt kan tolka vad myndigheterna får för sig och vad de gör, och att de slår ner på fina bolag. Alibaba har haft mycket problem till exempel på olika sätt och vis, och det var ju den lysande stjärnan väldigt länge i Kina också, så att det har väl varit en nyckfullhet på det sättet som inte har kunnat tolka riktigt. Så att ja, om den som visste det, men värderingarna är ju bra i Kina, måste jag säga.
Ja, visst. Och då kanske man kan argumentera för att den här osäkerheten också är diskonterad i kurserna.
Mm.
Vi kommer att komma in på Ryssland i och med att Ryssland ju ändå var... Det var ju där ni började, så att säga. Mm. Men i och med att vi nu befinner oss i Kina, hur skulle du säga att den här nyckfullheten och osäkerheten, att man inte riktigt vet så där, hur jämför den sig med Ryssland? För det finns väl en del, och har funnits en del nyckfullhet där också, såklart.
Ja,
det de kan man säga. De på marknaderna sinsemellan.
Men jag tycker att det kändes lättare att tolka Ryssland än Kina. Det kanske beror lite på att jag hör på längre med Ryssland i och för sig. Men det som man kanske upplevde var ju, eller som, det var ju till exempel den här Chodorkovsky-processen till exempel. När man slog sig med Michail Chodorkovsky, satte honom i fängelse och Yuko som bolag upphörde att existera, och man på något sätt förstörde ju massa aktieägarvärden på det sättet. Men det var ju, kunde man ju förstå varför det skedde egentligen. Det var ju en uppgörelse om makten i landet egentligen, kan man säga. Så att det finns väl vissa likheter där också, men jag tyckte det var lättare att tolka Ryssland än Kina.
Mm, intressant. Tillbaka till East Capital då, hur ser ägarbilden ut idag? Vem är det som äger det här bolaget?
Vi är ett gäng som jobbar inom bolaget och vi har en extern, kan man säga, ägare på det sättet. Det är ju Kestuti som är vd i East9. Och han är näst största ägare efter mig. Jag äger lite mer än hälften av bolaget. Sen är det Kestuti som sagt, det är Karin Hirn, och det är Albin Rosengren, det är Jakob Grapengiser, Nicodemus Dahlgren och David Nichols. Och vi är utspridda över världen, finns på olika delar av de delar i världen där vi har verksamhet, och det är framförallt då, kan man säga, Asien och Europa.
Ja, för det känns som att ni ändå har en ganska mångkulturell organisation, och att det, med tanke på den verksamheten ni har, att det också är en ganska trevlig styrka för er.
Vi tycker att det är A och O att kunna vara på det sättet. Vi har väl 25 nationaliteter och vi talar 30 språk eller något sånt där. Så att det tycker vi är en fördel på olika sätt och vis. Och vi har ju försökt främja de här olikheterna på ett bra sätt hela tiden. Och vi har ju ofta sagt att om man ska bli anställd hos oss är det bra att man har så krångligt efternamn som möjligt ungefär. Så att, snarare tvärtom än man kanske ser på många andra ställen.
Stövla inte in genom dörren i Södra Kungstornet och heta Andersson, släkt med alla. Det går inte hem. Jo, så, det här måste jag också bara säga, just Södra Kungstornet. Vet du där ni sitter? Här i Stockholm.
Numera norra faktiskt. Vi flyttade för några veckor sedan faktiskt.
Just det.
Allt är på norra Kungstornet nu.
När ni satt i södra Kungstornet, vet du om att det byggdes, eller att Eriksson, LM Eriksson, var byggherre?
Ja.
Just det.
Ja.
Och att de här statyerna högst upp håller en LM Eriksson-telefon?
En av dem, ja.
Ja, såklart att du visste.
Ja, absolut.
Ja, det är skönt att de flesta säger till inte vet.
Ja, men jag älskar historia och ekonomi. Ja. Så det är industrihistoria. Och vet du vem som byggde det norra Kungstornet då?
Jag har läst det, men jag kommer inte ihåg. Men jag vet att det var 2 år innan, tror jag.
Det var Sockerbolaget.
Mm.
Så en finns kvar och en finns inte kvar. Det är också lite industrihistoria.
Ja.
Och vi har ju då... Det är kul det här, men vi sitter ju då ganska långt ner, men vi har ju också tillgång till lokal på 14 trappor som vi också hyr, och det är ju en gammal nattklubb också där, som heter nattklubben Blue Heaven på det glada 20-talet, för det förra glada 20-talet kanske man ska säga.
Ja, exakt. Det var tidigare.
Ja, tidigare.
Och om vi backar tillbaka till när det här drog igång en gång i tiden, så var det ju Rysslandsfonden som var först ut. Det har jag säkerställt, för Baltikumfonden, den kom typ 1,5 månad efter.
Jajamän.
Rysslandsfonden var först, och i samband med det så rasade ju både Asienkrisen och Rysslandskrisen österut. Så en tuff start, och som vi alla också vet ett tragiskt slut på den epoken i samband med Rysslands anfallskrig i Ukraina. Mer om det på en liten stund, men... Vad var det då som lockade lockade med Ryssland? För att din första kontakt eller ditt första möte med just Ryssland var väl allt annat än trevligt, va?
Det var spännande.
Det var spännande. Berätta.
Ja, det var ju den 29 oktober 1981 då det strandade en sovjetisk ubåt i Karlskrona. Det var ju U-137, en whiskyklass ubåt, 150 meter lång. Och jag var då den första gruppen som sändes ut där för att vakta. Eller var del av den första gruppen som kom dit för att vakta, helt enkelt. Så att vi tillbringade 2 veckor här med att ligga och sikta på ryssar egentligen.
Ja, men hur kändes det då? Var det här under tiden när du gjorde lumpen?
Ja, precis. Jag ryckte in då 81.
Det här måste ju ändå ha varit lite puls. Visste man...
Det här var väldigt puls.
Ja, vi har väldigt lite, sa jag. Väldigt, väldigt, väldigt mycket puls. Nu, vi pratade om södra och norra Kungstornen tidigare. Norra Kungstornen, högst upp där, så fanns det en liten kur också där det satt en flyglotta en gång i tiden för att spana på fientliga flygplan under andra världskriget. Och när jag såg den här bilden hos Centrum för näringslivshistoria, då tänkte jag att när man ser planen, när man kunde sikta dem,
ja,
då var det kanske lite för sent.
Lite sent.
Bombplan.
Ja.
Så ja, mycket dramatik. Men väldigt, väldigt, väldigt mycket puls när den här ubåten dök upp där. Du måste berätta mer om det här.
Ja, det var jättespännande. Vi kom dit på morgonen och vi såg den här stora ubåten. Den var ju gigantisk. Och, ja, vårt uppdrag då, det här var ju höst. Det var snöblandad regn, så det var ju inte speciellt roligt att vara där, kan man säga. Det var en liten kobbe som inte hade någonting att gömma sig under det heller. Och vårt jobb var det här att sköta då förutom se till att de inte gick i land, men se till att det fanns en strålkastare som lyste upp det hela så att man kunde se vad som hände på ubåten. Och det var en dieselgenerator som förde ett jätteoväsen då. Och när det började mörkna på eftermiddagen så fick vi lite rapporter om att man håller på att förbereda ett fritagningsförsök av den här ubåten från sovjetisk sida.
Då steg pulsen ännu mer.
Då steg pulsen. Och sen fick vi då, när låg vi där på kvällen då, och vart 20 minut fick vi helt enkelt veta hur lång tid det var kvar till impact innan de skulle komma fram till oss. Och det var ju en fascinerande historia, för att jag minns fortfarande, men vi sa inte ett ljud. Ingen sa någonting. Vi gjorde 2 saker. Vi åt så mycket choklad vi kunde för att hålla oss vakna. Men det var i det militära fanns det då choklad som låg, den var ganska gammal. Men man fick äta hur mycket man ville, så den ska ändå försvinna, så att säga. Och sen så gjorde vi ordning våra vapen. Vi gjorde vapenvård hela tiden. Och alla gjorde samma sak. Man ville inte ha att patronen skulle fastna på eller få eldavbrott. Så vi hade en tung kulspruta och sen hade vi kulsprutepistoler och HK-4 och sånt. Så att vi låg där, och så kom vi ett tillfälle så fick vi då rapport om att Spetsnaz hade landstigit på ön bredvid. Och då tänkte vi, shit, nu händer det. Och vi visste ju också att skulle man anfalla där vid vår ubåt så skulle man ju först ge sig på den här strålkastaren som vi hade hand om. Så att vi kände ju att då gick pulsen väldigt högt upp. Så jag vet inte hur jag någonsin har haft så snabb puls i mitt liv.
Oh,
men sen kom det ganska snabbt en dementi att det var inte, att det var fel. Och sedan så efter ett tag så fortsatte de här rapporterna var 20 minuter. Så stannade man helt enkelt precis på territorialgränsen som ligger väldigt nära. Och det berodde på att man då hade fått ett kustartilleribatteri som hade frusit sin radar då helt enkelt från spaning till målsökning. Och det kan man känna av då som båt, helt enkelt man har en annan typ av radarsignal som man möts av. Så då stoppar man precis på så långt som batteriet kunde skjuta. Så att man gjorde väl antagligen en chansning och tänkte, vi sätter full fart mot gränsen, det var 3 fartyg, och åker rätt in och ser om svenskarna stoppar oss eller ej. Och när man märkte då att man gick till målsökning så stannade man. Så det var en spännande tid.
Åh, herregud. Men upplösningen där då, när ni kunde bege därifrån. Vi måste bara få avrundningen på det här också.
Ja, det blev ju inte så spännande på slutet. Nej. Egentligen. För det var ju lite spännande egentligen. Man upptäckte att det fanns kärnvapenbestyckade torpeder i båten. Vilket inte var så trevligt kanske. Och sen så började båten också ta in lite vatten, så det började blåsa upp mer, så man flyttade båten lite längre in i fjärden helt enkelt. Så att sen låg vi där i 2 veckor och väntade egentligen på ingenting. Det hände inte så mycket, båten låg där, och sen efter 2 veckor så släppte svenska militären ut båten och lät den för egen maskin gå ut och möta de här ubåtsbärgningsfartyget och de 2 andra krigsfartygen som låg och väntade där vid territorialgränsen.
Men trots det här då, så tyckte du 97 med dina medgrunder att det var en bra idé att stövla in i Ryssland. Du har, liksom, din uppfattning, färgades du av den här upplevelsen så att säga? Och har den påverkat dig med liksom hela den resan ni har gjort i Ryssland? På något sätt måste
det
ha påverkat.
Det blev en nyfikenhet kan man ju säga. Men det här var ju första gången jag träffade någon från gamla Sovjetunionen. Mm. Överhuvudtaget. Och jag brukar säga att jag har ju haft fördelen att jag kan ju komma ihåg exakt datum. Jag har ju även en bild på det som var på framsidan av Svenska Dagbladet. Där jag är med och man kan zooma in sig själv och se på bilden. Att där står jag och tittar på den här långa ubåten. Nej, men det är klart, det var ju spännande. Men samtidigt tyckte jag också att det var lite intressant. Om man ser på Sveriges historia, men då är lite historienörd som jag, så har vi har ju aldrig varit indifferenta för Ryssland. Ryssland har ju antingen varit i krig med oss, eller så har det varit vår största handelspartner. Det är ju egentligen på något sätt, eller en av de största handelspartnerna. Det är ju egentligen på något sätt, vi har handlat mycket med dem, eller så har vi krigat med dem. Och vi har ju också alltid genom historien, vilket jag tycker man ofta glömmer bort, vi har alltid haft gräns med Ryssland. Det är först när Finland blev självständigt så vi inte längre hade en gräns mot Ryssland. Så fram till 1917 så hade Sverige gräns med Ryssland. Det är en sån där sak som jag tror de flesta inte tänker på. Man känner ju att det ligger en bit bort. Vi har Finland och Baltikum. Mm. Men det var vårt grannland. Så att på något sätt kände jag ju också att Ryssland, det är ju en del av vår historia. Så att om vi har lyckats göra en massa affärer med dem, så tänkte jag, det kan man fortsätta göra.
Men jag kommer ju från Boden, en gammal militärstad, byggd egentligen kring militären en gång i tiden, på samma sätt som att bruksorter i Sverige ofta var uppbyggda kring någon form av bruk, större företag så att säga. Men Boden, då var det militären och där var det ju liksom ryssen man pratade om.
Och det var ju nära gränsen då, som sagt, fram till 1917. Ja. Det var ju Haparanda som var gränsstad då.
Men är du kommer ju från här nere från Stockholmstrakten. Var ni också uppväxta med hotet från Ryssland på samma sätt som om man kom från norra Sverige?
Jag tror inte det på det sättet. Jag tror inte man kan vara samma. För är man en del av en militärstat på det sättet, så har man en annan situation i det hela. Jag lärde mig mycket mer av det hela i det militära. Jag har varit reservare och gick på sjökrigsskolan och fick ju lära mig massor om rysk taktik och annat som vi fick plugga på. Man såg både möjligheter och svårigheter för oss att försvara oss i det hela. Och då förstod man kanske mer av det hela.
Ryssland då, vad var det ni såg framför er? Sovjetunionen hade fallit ett antal år tidigare. Och när man har lyssnat till dig, vilket jag har gjort många gånger, så slås man ju av att det fanns en röd tråd, och det var medelklassen i mångt och mycket.
Ja.
Var det också det ni lockades av i början?
Ja, vi såg ju egentligen att, återigen, om man läser lite historia då, som jag har gjort, så en sak som jag tyckte var väldigt fascinerande, det var ju egentligen den period i mellankrigstiden när det var inflation i Tyskland. Då kunde man ju köpa tyska bolag för en spottstyver. Daimler-Benz och andra bolag hade helt fascinerande värderingar. Och det var ju lite den situation som vi såg i Ryssland i början också. Så att vi såg ju att det var ju värderingar som var enormt låga. Det var väldigt svårt att göra värderingar också. Så att man kunde inte lita på årsredovisningar. Det var barterhandel till stor del. Det var ju väldigt svårt att se vad saker och ting egentligen var värda. Men vi brukar att vi hittade till exempel en flygplanstillverkare. Och man räknade ut ganska snabbt att som gjorde då sådana här, jag tror det var Sukhoi eller Tupolev, jag minns inte vilken det var av dem. Men räknade ut praktiken, var, kunde du köpa hela bolaget av värdet på en flygplansvinge. Så att då får man lite andra aspekter på det. Vi tittade väldigt mycket på kapacitet, tittade på bryggerier, så räknade vi på hur mycket bryggerikapacitet har du, ett järn- eller stålverk då, vi tittade hur mycket stål kunde hantera, och så jämförde man med liknande bolag i väst eller i Brasilien, gjorde vi ofta jämförelser med helt enkelt. Man såg att det här var enormt felprisat egentligen. Så det var det som var början egentligen, felprisade tillgångar.
Jo, jag vet också att i de här länderna runt om i öst att det kanske inte har varit riktigt lika vanligt heller att som privatperson investera i den inhemska aktiemarknaden. Inte ens i Tyskland.
Mm.
Och att där kanske man har favoriserat mer av räntor och obligationer så att säga. Och jag har fått det där förklarat för mig en gång. Om det är rätt eller inte, det lämnar jag därhän. Men att man ändå har sett kapitalstocken totalförstöras, inte minst med andra världskriget. Att det finns en viss skepsis så. Men du som ändå är ute i marknader i öst så att säga. Har du sett en våg av att allt fler människor i de här olika länderna investerar i den inhemska marknaden? För jag vet att i Ryssland har du sagt att så är fallet.
Ja.
Är det så i de andra marknaderna ni är verksamma i?
Det är varierande utsträckning ska jag säga. Det är en marknad som har väldigt mycket andel av befolkningen som håller på att handla aktier. Det har ju varit Turkiet av historiska skäl. Att man vill skydda sina pengar mot inflationen. Men i de flesta andra länder så har det egentligen varit mer att man köpte pensionsfonder och annat. Egentligen. Så att det kanske inte blivit så en jättestor aktiekultur. Dock finns det, men det kanske inte alls som i Sverige till exempel.
Ja, det vet jag att vi har haft motsvarande hyperinflation mer eller mindre i Turkiet här nyligen. Men den som köpte aktier på den lokala börsen fick ändå nästan en dubbling av värdet i dollar mätt.
Precis.
Vilket var rätt imponerande. Jag tänker att vi kommer komma in på Turkiet här på en liten stund också. Men vi sa ju här att East Capital grundades här 97.
Mm.
Asienkrisen och Rysslandskrisen. Hur var det att lansera den här fonden i vad jag kanske skulle karakterisera som en riktig dyngperiod?
Mm.
Tog det på modet?
Ja, absolut. Vi avvaktade ju egentligen kan man säga att lansera fonden. Vi startade bolaget i november 97 och vi såg att marknaden var på väg ner. Vi hade hoppats på att lansera den första Rysslandsfonden i Sverige. Men vi tyckte marknaden var för svag och i mellantiden han HQ och Alfred Berg på att lansera sina fonder och vi tyckte de var galna för marknaden skulle ju ner och marknaden gick ner ungefär 60%. Och det var då vi tyckte att det var dags att lansera vår fond och det var perfekt timing i ungefär 2 veckor innan det stora raset kom och sen gick marknaden ner ungefär 90% till. Och vi outperformade, vi gick väl ner kanske 83% eller något sånt där, men det var ju svårt stor att sälja till, alltså det här relativ performance i ett sånt negativt läge var ju svårt att sälja in, men det var vår start egentligen. Så att det var tufft, det var skittufft helt klart.
83% ner, ni outperformade i alla fall marknaden, då inser man att det var ganska stökigt. Men när kände ni då att ja, men, vi är nog i början på någonting riktigt stort?
Ja, det kom ju några år senare, men jag kanske bara ser en liten anekdot från den här tidiga tiden. För att vad vi ganska snabbt kom fram till var att det var en speciell tid på året att när man besökte bolag som var lite mer effektiva än andra. Och det var ju faktiskt vintern. Det vill säga, för då kunde man komma in i bolagens konferensrum och antingen frös man eller så var man varm. Och det var faktiskt den enkla indikatorn på om bolaget gick bra eller om det gick dåligt. För att antingen hade man pengar och kunde betala sina el- eller gasräkningar, eller hade man det inte? Så det här var ju en väldigt viktig faktor att när det är en barterekonomi, då försöker vi hitta de bolag som har tillgång till cash. Och det ledde oss också in på konsumentbolagen. Och därför var det ju cash. Och det var mobiltelefonbolag, det var bryggerier och det var dagligvaror och annat som vi var titta på. Det här såg vi ju, här var ju folk, här betalade folk cash. Och det här såg vi att folk ville vara med och förändra sitt dagliga liv. Och då tittade vi då på, här var ju faktiskt 140 miljoner människor som ville förändra sitt liv. Och det var ju medelklassens framväxt egentligen. Och vi såg ju då som sagt, efter vi hade varit igång ungefär 3 år så såg vi att vi hade riktigt bra performance jämfört med alla andra. Och vi såg också, vi började dyka upp i sådana här små artiklar, sådana här tabeller i Wall Street Journal eller bästa Rysslandsfonder. Vi låg ju med på listan överhuvudtaget och sen gick vi högre och så låg vi högst upp på listan helt plötsligt. Jag tänkte, wow, det här är ju fantastiskt. Bolaget gick fortfarande med förlust och så. Vi tjänade inga pengar men vi tänkte, det här är ju superspännande. Så att hur ska vi få ut det här budskapet? Så att då hade jag lärt känna Christer Lindström som krögaren bakom Edsbacka krog. Och han hade också en restaurang i Moskva som heter Skandinavia. Så att jag frågade honom om inte vi skulle kunna göra ett stort evenemang i hans restaurang. Vi har inte så jättemycket att betala det, sa jag, men vi kan, om det kan göra en, vi kan hyra det för en kväll och kan vi kanske en enkel meny, men vi skulle väl bjuda in egentligen hela Rysslands finansmarknad. Och berätta för dem om den här fonden som heter Riskapital Rysslandsfonden som faktiskt är bäst i världen. Och vi gjorde det helt enkelt. Och det var så vi lyckades få ut vårt budskap till alla, vilka vi var och hur det har gått för oss. Och så hade vi tillfälle att prata om hur vi tänkte när vi investerade och så. Så det var väl egentligen ett av de här riktigt viktiga ögonblicken. Och jag minns också min kollega Karin, hon var så nervös innan det. Hon var så upprörd. På att hon hade hand om vårt bankkonto och sa, Peter, det finns inga pengar kvar. Nej, jag vet vad jag, men hur ska vi få vårt budskap annars då? Vi måste ställa in det här. Nej, så nu kör vi.
Ja, men det är bra. Lite YOLO.
Ja,
och Karin är en av medgrundarna.
En av medgrundarna, precis.
Ja, alldeles underbart. Ja, för här vet jag ju också att under perioden 2000 till 2009, va?
Mm.
Så var ni ju den bästa fonden i världen med nästan 1600%. Mm. 1565, någonting i den här raden.
I dollar, ja.
I dollar mätt, precis. Mm. Vilket är väldigt viktigt, för det här är lite exotiska valutor, då kan det bli rätt stora rörelser. I dollar.
Av 94 000 fonder i världen. Så det är ganska kul att ha varit världsmästare för det.
Och vad gjorde ni som de andra Rysslandsfonderna inte gjorde då? Var det liksom det här att man gjorde hemläxa, man satt i de här konferensrummen och kände, är det varmt eller kallt? För vi har ju ett bolag som var jättestolt över att de gav utdelning till preferensaktieägarna i socker.
Stämmer bra.
Då inser man hur det var en gång i tiden. Ni fokuserar på de som faktiskt hade pengar och kunde betala i cash, så att det inte var...
Nej, men vi försökte hitta bolag som vi såg som kunde vara överlevare i den här situationen. Och det handlade väldigt mycket om att lära känna entreprenörer som var duktiga. Ett sånt bolag var ju då Vimpelkom, som var ett mobilbolag som var det första ryska bolag som noterades på USA-börsen.
Mm-hmm.
Och det såg vi, det här var ju ny spännande entreprenörskap. Vi hittade ett bolag som heter Wimbledon som var inom mejerisektorn. Också med spännande ägare som vi lärde känna och träffade. Det var väldigt mycket att försöka förstå vilka som var ägarna bakom det hela. Och sen en annan faktor som vi ofta tittar på, det är det här med utdelning. Det vill säga, om man har en bra utdelningspolicy så får man ju del av det hela som aktieägare. Och speciellt här så fanns ju bolag som kanske inte gjorde helt rätt mot minoritetsägarna, där pengarna försvann på olika sätt som inte alla ägare fick del av. Men hade du en bra utdelningspolicy så förstod du att då var ju någon som förstod att man skapade värde i bolaget, inte genom att plundra det, utan att se till att det blev ett bolag som var livskraftigt och där man byggde ett aktieägarvärde. Så att där har liksom min också tanke om det här med utdelning hela tiden, att jag tycker utdelning är en superviktig signal att man tänker på aktieägarna totalt sett.
Men förändrades det under årens gång att du på marginalen kunde stryka på foten, att du kunde ta lite mera tillväxt även om det inte var en god utdelningsandel, direktavkastning, för att man litade på bolagen i större utsträckning? Eller var det liksom hela vägen till slutet så att nej, vi behöver en ganska god direktavkastning för den här krockkudden, för det är fortfarande lite vajsing?
Nej, jag gillade bolag som växte, absolut. Och även tittar vi på de här bolagen, både Wimbledon och Vimpelkom, de är fantastiska tillväxtcase under de åren vi ägde dem också. Så att, men det är bara en tydlig signal. Det behöver inte vara jättehög direktavkastning, men det snarare visar att man tar en del av vinsten och delar med sig till aktieägarna.
Just det. När man som svensk investerare tänker på Östeuropa och Ryssland så tänker ju nog många på dig. Så därför är det ju extra intressant att höra din bild kring vad du tror om framtiden för Ryssland och för ryska börsen.
Mm. Ja, tyvärr är vi i en situation där ryska tillgångar som ägs av utländska fonder är frysta. Och jag ser ingen som förändrar den bilden på kort sikt. Snarare ser det väl lite sämre ut på kort sikt, det vill säga i och med att man talar om att man ska ta en del av den avkastning som är på ryska tillgångar som i sin tur är frysta i Europa och ge till Ukraina, så att finns ju risk att man gör samma sak från rysk sida också. De ryska bolagen som vi äger i vår Rysslandsfond, de får ju utdelning hela tiden, och de utdelningspengarna sätts in på ett S-konto, och det S-kontot kommer vi inte heller åt, och det är också fruset egentligen. Så att vi är i en situation där vi väntar på att de facto ska tina upp relationerna på mellan öst och väst. Hur lång tid det kommer ta, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det kommer gå så snabbt, även om kriget tar slut, innan man vågar egentligen lita på Ryssland i det här läget. Så att det tyvärr kommer att ta några år.
För den 12 april 2022 så prydde du första sidan av Dagens Industri med citatet "Jag var i chocktillstånd i 2 veckor", slutcitat. Och det handlar ju naturligtvis om Rysslands fullskaliga invasionskrig i Ukraina. Hur gick tankarna här? Jag tänker mig att det finns ju också just den här känslan av att dels vad som hände 1981 med ubåten och sen den här nyfikenheten efter Sovjets fall och det var Rysslandsfonden som var det första ni trodde på framtiden. Och så händer det här.
Ja, det var fruktansvärt på många sätt och vis. Jag tycker det är en tragedi ur mänskligt perspektiv. Alla som har dött i det här kriget som känns så otroligt onödigt och allt som har förstörts. Jag trodde ju faktiskt inte det skulle bli på det här sättet. Jag trodde det fanns en stor risk att det skulle bli en rysk invasion i Donbass. Men jag trodde inte man skulle ge sig på Kiev och övriga Ukraina på det sätt man gjorde. Och det var ju en väldigt speciell situation som ledde upp till det också. Det var ju några månader som där det såg ut som att det var ett hot. Jag trodde egentligen att hotet skulle verkställas på det sätt det gjorde. Och det var ju en otrolig besvikelse tycker jag på många sätt och vis. Och ja, tragik.
I samma intervju så pratade du också om varför Sverige borde gå med i NATO.
Mm.
Nu är vi ju med i försvarsalliansen. Vad kommer det här innebära i din mening i investeringsvärlden, i investeringsuniverset?
Jag tror inte det förändrar så mycket för våra investeringar, men det gör ju Sverige tryggare att bo i. Och det känns ganska skönt tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Nej, men jag tänker just här att det är ju i en utlänningsperspektiv, och när man tänker på utlänningar och investerare så tänker man kanske ofta på jänkare. Jag tänker mig att det kanske har funnits någon form av liten rabatt på Sverige.
Du menar så? Mm.
Riskfaktor just för att man inte har varit med i försvarsalliansen. Men också om det är så att ni bemöts på något annat sätt i länder runt om när ni är ute och reser och vill hitta nya bolag. För att Sverige inte är neutralt längre. Alltså om det påverkar er när ni är ute och jagar bolag och träffar investerare i era regioner.
De flesta har ju gratulerat oss faktiskt. Det är trevligt. Det är många som har lagt märke till processen och att den har tagit lång tid. Och när man träffar folk så tycker alla att det är fantastiskt att vi äntligen är med. Vi har ju ett gott rykte på många sätt och vis. Och vi har inte minst ett gott rykte när det gäller vår militär. Det finns ju en aspekt som är faktiskt viktig som jag kanske man skulle tänka på. Det är ju också att om Baltikum skulle anfallits på ett eller annat sätt och Gotland inte hade varit del av NATO så hade ju faktiskt Baltikum varit mer sårbart än vad det är i nuläget. För att det var ju också en lång period som Sverige inte hade trupp på Gotland, vilket var ju egentligen, så jag tror NATO tyckte vi var ganska oansvariga. Det skedde ju ganska snabbt när vi satte dit truppen helt utan att egentligen, ja, det var en övning som blev permanent helt plötsligt. Så att det fanns nog en god anledning att göra det. Så det har väl på något sätt kan vi säga att hela Östersjön har vi blivit tryggare på det sättet. Genom att bli med.
Även om East Capital ju är sprungen ur Ryssland så har ni ju många strängar på er lyra. Det berättade du här nyss också med de olika delarna inom East Capital Group då.
Mm.
Gruppen med de olika benen ni står på. Men utöver olika ben då, vilka marknader investerar ni i? Nu har vi pratat Ryssland och Kina och jag har in lite som absolut kortast på Turkiet. Men i vilka marknader återfinns ni?
Ja, om vi tittar med de stora marknaderna i Europa som vi tittar på, det är de utvecklade marknaderna, England, Tyskland, Frankrike, men sen även då Polen, Rumänien, Turkiet, Grekland. Det är stora marknader för oss. I Afrika är det framförallt Marocko, Egypten, Sydafrika som vi tittar på. Mellanöstern, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait. Sen i Asien är det ju Vietnam som är en viktig marknad för oss, speciellt inom vår frontier-strategi och även flera av de andra mindre marknader runt omkring som kan vara intressant att titta på. Indien har blivit mer och mer viktig för oss inom vår emerging market-strategi. Kina, USA givetvis med allt ny teknologi också. Och sen i i Latinamerika, Mexiko, Brasilien, som är väl kanske de största där. Peru till viss del och Chile.
Gunnar Paulsson på Carnegie Fonder, han har sagt att Indien idag står där Kina stod för 20 år sedan. Och vi kommer ihåg mitten på 00-talet innan finanskrisen när man myntade begreppet BRICS-länder. Jag tror det var Goldman Sachs som myntade det där. Mm. Och då var ju Indien en del av det där. Men det gick ju inte riktigt som man ville den gången, och mycket byråkrati. Och jag har förstått att väldigt mycket har hänt sedan dess nu med Modi. Håller du med Gunnar om att Indien skulle kunna vara det Kina var för 20 år sedan?
Mm, verkligen. Det är ju jätteintressant att se på. Och landet växer ju faktiskt, trots byråkrati och annat, ungefär 7% per år.
Ja, det är inte fysiskt.
Nej, och på 10 år så har du ju faktiskt fördubblat värdet om du växer med 7 år. Och på 20 år har du fyrdubblat värdet om du växer med 4, eller så med 7%. Så om man fortsätter växa då i 20 år till med 7%, då är det 4 gånger större än vad det är nu.
Jag älskar ränta på ränta.
Ja, men det är fantastiskt, eller hur?
Ja, det är det. Ja. Och Vietnam där då? Mm. Jag har haft med Henrik Mittelman här i podden.
Ja.
Och han var ju väldigt fascinerad över Vietnam.
Yes.
Vad är det som lockar där?
Det är också att man ligger lite längre bak i den här kedjan av utveckling eller av händelser som har lett fram till en situation som Kina är nu i, till exempel. Jag tycker det är fascinerande just det här att det är över 100 miljoner människor. Det är en tillväxt som bygger också på samma att man skapar exportbolag som helt enkelt är attraktiva samt som man har snabbt växande medelklass även där. Så man har flera av de intressanta koncepten som skapar en bra ekonomi. Vi började titta igen, vi har tittat länge på Vietnam, men vi började investera i landet egentligen när vi såg flera av de koreanska bolagen flytta en del av sin tillverkning från Kina till Vietnam. Framförallt Samsung var det som började. Och då fick man ordning på sin notoriskt dåliga handelsbalans som man hade innan. Och då skapade man, för annars man hade ett tryck på valutan som förändrades så man fick mer balans på valutareserver och annat.
Du nämnde Grekland här nyss också. Det är ju bara 10 år sedan, eller 12 år sedan, 14 år sedan kanske, om vi börjar 2010 och sen stövlar framåt några år då. Där vi hade skuldkrisen i Europa, det var PIGS-länder, och sen insåg man ju, det var ju Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien, och sen insåg man att PIGS betyder någonting på engelska. Det var ju inte så trevligt. Vi kallar det för gipsländer istället. Men, och Grekland, det var stökigt. Man gjorde en haircut också.
Mm.
Kom ni in i Grekland innan det där, eller var det liksom i kölvattnet efter skuldkrisen när de repade sig som ni började hitta dit? Sen förstår jag också att ni investerar ju inte i Grekland som land, utan ni är ju stockpickers. Ni hittar ju spännande bolag oavsett klimat, oavsett hur stökigt det är. Men när närmade ni er Grekland?
Det var ju i samband med krisen. Ja. För att de blev ju nedgraderade från developed market status till emerging market status.
Ja, då vaknar du till liv.
Då vaknar jag till liv, precis. Och då blev de en del av vårt investment universum då, man säger, i vår Östeuropafond och även vår Balkanfond. Så det var då vi började gräva i det hela ordentligt. Och hittar en massa spännande case. Det finns ju bland annat ett bolag som är återförsäljare för eller som har IKEA-franchise för Grekland, Cypern och Bulgarien som heter Furlis. Som vi hade börjat titta på redan innan, när vi hade börjat exponera mot Bulgarien. Och det är spännande bolag, och det finns en del andra roliga bolag där i marknaden också. Så att, ja, men vi har framförallt ägnat tid åt det efteråt.
Mm.
Och det var ju fascinerande tid att vara där under krisen. Det var
det kan jag tänka mig.
Väldigt spännande på sitt sätt.
Har du några anekdoter eller något du vill dela med av under den där perioden? För jag förstår att det där måste ju ha varit väldigt, väldigt omvälvande.
Nej, men jag minns att när vi bodde på något hotell där i centrala Aten, hade vi precis kommit där efter det hade varit någon sån här stora upplopp, så man kom dit, det såg ju väldigt förstört ut, och man såg den här vackra fasader och sånt som hade verkligen förstört på olika sätt och vis, och det hade tänts bränder och annat, så det kändes lite som att man var inne i inte en krigszon, men någon form av oroszon i varje fall. Det var väldigt speciellt, tycker jag.
Några begrepp som återfinns i din värld är ju emerging markets och frontier markets. Vad är skillnaden på de här två? Alltså vad karaktäriserar de? Vad betyder begreppen?
Om man ska ta den riktiga beskrivningen av det hela, så är det ju egentligen hur utvecklade är kapitalmarknaderna. Och egentligen är det ju MSCI och FTSE som är de två stora indexleverantörerna i världen som har valt att klassificera de här på två olika sätt beroende just på hur utvecklade kapitalmarknaden är. Så det har ju fått till följd att till exempel en marknad som Island är en frontier market, för den har då inte så utvecklade kapitalmarknad. Och det har också fått till följd då att, ja, och det har ju ganska hög BNP per capita. Samtidigt då har vi då Bangladesh som också är en frontier market som har väldigt låg BNP per capita. Så det är ett sånt spann däremellan. Och så har vi ett land som Nigeria som är en emerging market, som är en frontier market. Och ibland kommer man upp då till emerging market-status, men det brukar inte vara så bra heller, för att om man, när man går från frontier market, då kanske man är en stor del av ett index, och så kommer man in i emerging market-världen, blir man en jätteliten del av det hela.
Just det.
Och då kanske det är många som säljer, och de är, man kanske är så liten också så man inte är relevant heller för de stora investerarna. För det är inte alltid det är positivt. Det är många politiker och sånt tycker det är jättebra givetvis. Alltså, nu har vi gått från frontier och emerging under min tid vid makten här, men det är inte kanske det bästa för kapitalmarknaden.
Intressant. Jag vet att Turkiet och Polen är ju två marknader som du pratade en del om med Helene också, som du tyckte var lite spännande. Mm. Vad är det som är spännande med de här marknaderna?
Om vi börjar med Polen, så det är den största marknaden i Östeuropa, om vi tar bort Ryssland för tillfället. Och det är ju en marknad som, eller en ekonomi som har vuxit ganska bra under många år och knappt, jag tror de har haft något år när det var lite minus under covid, men det var inte mycket alls egentligen. Så de har haft stabil utveckling, och det är en av de största länderna. De har en bra, de har haft en policy, man har gynnat konsumtion väldigt mycket. Man har haft mycket barnbidrag och annat, vilket har gjort att man har fått med sig den lägre inkomstdelen av befolkningen på en konsumtionsresa också, och fått dem att kanske komma in i medelklass och annat, vilket är den här spännande situationen som vi också hade i Ryssland tidigare.
Hög lägstanivå.
Ja, precis.
Eller högre lägstanivå.
Precis, man lägger, får upp det hela lite. Och det tycker vi är sunt på många sätt och vis, och det skapar en bättre situation i landet. Sen har de ju gynnats också, de har fått in en hel del flyktingar från Ukraina, vilket har hjälpt dem också i en situation där de hade kanske risk att arbetsmarknaden skulle överhettas. Så de har fått en balans på det sättet. Sen den nya regeringen har ju också gjort att man får loss en hel del EU-pengar som hade frusits tidigare. Man frös ju pengar både för Polen och Ungern. Och det här är ju väldigt viktigt, för att efter covid så sattes det upp i samband med covid sattes det upp en massa fonder på EU-nivå för att kickstarta södra Europa och östra Europa. Och en hel del av de här pengarna, eller de pengarna ska spenderas innan 2027. Och mycket av dem har inte ännu spenderats.
Mm.
Och i många fall är det här enormt stora transfereringar som sker. Jag tror att om jag inte missminner mig så är det Bulgarien och Lettland som kommer få mest, ungefär 35% av BNP.
I
ren transferering. Men det måste då investeras på ett bra sätt, och framförallt är det väldigt mycket då är det energiomställning och i infrastruktur. Polen kommer att få kanske ungefär 20% eller något sånt där, men det är också av BNP, men det är stora summor i och med att det är största ekonomin. Så det här är ett land som jag tror kommer växa riktigt bra. Den officiella prognosen från EU-kommissionen är väl 2,8% för år på BNP-tillväxt. Jag tror att den ligger underkant. Vi har faktiskt sett upp till 5% från någon aktör. Så att någonstans mellan 2,8 och 5%, vilket inte så illa.
Nej, det är inte så illa. Hur har då corporate governance, G1 i ESG, ägarstyrning, utvecklats under de snart 30 åren som ni har varit verksamma i emerging markets och även då frontier markets?
Jo, men det har ju gått väldigt mycket framåt. Vi har ju i början i vår karriär, om man säger så, som investerare i den här delen av världen, så hade vi många möten där vi fick förklara för folk bara vad är intresset, eller vad är det, ansvarigheten för en företagsledning, vad är styrelse, vad är aktieägare, hur hanterar man bolagsstämma, alla sådana här saker. Så att det har gått från en väldigt låg grundnivå till en normal nivå, skulle jag säga, på det hela. Så att det känns betydligt bättre i dessa dagar. Men det har varit väldigt mycket spännande och roliga möten när man haft den här typen av situationer. Och folk undrar, varför vill ni bara äga någon procent av mitt bolag? Varför vill ni ta mer? Och sen, vi är finansiella investerare, så vi är inte strategiska investerare. Okej.
Ja, men med tanke på att ni har kommit in i en tid, en epok när alla inte blickade, väldigt få blickade österut, och de heller inte var vana med den här typen av finansiella investerare. Du måste ju sitta på en herrans massa spännande anekdoter som du ruvar på. Har du någon eller några tillfällen som har varit extra minnesvärda under alla de här åren?
Men jag tycker, det finns säkert många, och det är alltid svårt att komma på dem i Sverige rätt av stående fot.
Ja, så är det verkligen.
Men en sak som jag alltid tycker är lika kul är när jag träffar bolag och jag upptäcker att värderingen är att det är ett P/E-tal under 1.
Oj.
Det är sådär som alltid känns lite speciellt, tycker jag. Och då känner man ju det här, vilket köpläge. Och det har hänt ett antal gånger. Så att det är sådär, det är inte lika ofta numera, kan jag säga faktiskt, men det har ju varit många gånger som vi har hittat case då på det sättet, och det känns väldigt bra.
Men förutom minnesvärda stunder genom åren då, jag menar, det känns som att ni karaktäriseras mer av boots on the ground snarare än att tälta i Excel-kolumner.
Mm.
Och att ni är ute och reser och träffar bolagen och hade ännu mer att göra in the early innings, så att säga, när de inte riktigt visste hur de skulle riktigt bete sig mot nordiska svenska finansiella investerare. Men du har ju gjort en hel del bolagsbesök över världen.
Ja.
Berätta om några spännande, och specifikt ett jag vill höra mer om, som jag vet att många lyssnare är intresserade av. Det är ju TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Mm. Nej, men TSMC var ju, tycker jag, en av de mest spännande bosbesöken, och något som man verkligen har etsat sig fast i minnet. Jag tycker det är ett coolt bolag generellt sett, och det är en spännande historia med hela hur det startades och hela setupen runt det hela. Men jag var då i Taiwan då för första gången och besökte då ett antal bolag, och TSMC var ju givetvis, man kan ju inte åka till Taiwan utan att besöka TSMC, kände jag. För det var ju tvungen att
besöka. Helt rätt.
Ja. Och det ligger en bit utanför Taipei. Och jag minns fortfarande, vi körde bil där och vi närmades det här stället. Och det låg högt upp på någon kulle. Som kändes lite så här, man såg någon sån här James Bond-byggnad högt uppe på höjden. Som man på något sätt skulle ta sig in i på något sätt. Men här fanns ju faktiskt en väg man kunde ta sig fram. Vilket var en fördel. Men det kändes lite så här, det var ingen bebyggelse alls på en ganska stor långt avstånd. Och så låg den här på en höjd. Så kom vi fram dit helt enkelt och körde in mellan två byggnader, och då fick man lämna ifrån sig dator, mobiltelefon, allt helt enkelt. Och sen kom man in då till en reception, och där låg ett besökrum precis vid receptionen. Man fick inte röra sig mer än någon extra meter in i byggnaden. That's it. Och det var en person som kom in och pratade med en, och det var ett korrekt möte. Man kunde ju se runt omkring sig, det fanns massa byggnader och så. Man tänkte, här skulle man ju vilja gå runt.
Ja.
Men det fick man inte. Men det var spännande, tyckte jag, för man kände verkligen, här är ju någon som är väldigt mån om sitt teknikförsprång. Mm. Och verkligen inte ville få någonting som skulle försvinna ur det hela.
Nej, och där har jag också förstått att du har läst boken Chip Wars av Chris Miller, som jag vet att många på Finanstwitter också har läst och tycker har varit fantastiskt, eller är fantastiskt bra. Just för att förstå halvledarindustrin som uppenbarligen är mycket äldre än vad man kan tänka sig.
Ja, det började ju egentligen i samband med andra världskriget, och det användes ju vapen från början och styra vapen, och det har ju varit en fascinerande historia. Och det fortsätter vara en fascinerande historia även nu på helt andra sätt, av andra skäl så att säga. Men jag tycker det är superspännande.
Men hur påverkar det här er förvaltning idag, tänker jag, när tidigare så kanske var mera top-down, att man tittade på olika länder och regioner och intresserade sig för, men nu är det ju så pass många stora trender där ute som inte bryr sig, som sagt, i vilket land man är. Visst, många bolag är ju noterade i USA, men du kan vara noterad på New York Stock Exchange och 80% av topline från Kina, eller på annat sätt, men just den här det teknologiska skiftet vi nu ser, har ni på marginalen under de här 27 åren gått ifrån, och nu kanske det är fel av mig att säga så, men top down och mera mot trender som kanske kan gynna och påverka ett visst land, men det är inte nödvändigtvis behöver vara så att bolaget är grundat och verksamt i det landet.
Vi brukar säga att det är väl tematiska investeringar som är det som styr världen just nu, skulle jag säga. Och det spelar ju egentligen ingen roll var de befinner sig. Sen är det klart att vissa länder kan ju vara mindre investeringsbara av att det är en regim som kanske inte gillar på olika sätt och vis. Det kanske inte skulle stå högst upp på listan att gå in och köpa ett bolag i Iran nu, även om de skulle ha en spännande teknologi av skäl då, som är ganska uppenbar. De är svårt att veta vem som äger det och hur det skulle styras och allt annat. Men jag tror att vi har kommit in i en situation i världen nu där det är ett tema som gäller, och det gäller att hitta de roliga temana och försöka gräva i dem. Och sen som sagt, så hittar man bolag som Novo som ligger i Danmark, så det går jättebra helt plötsligt. Det behöver inte vara, men det kunde ju ligga var som helst egentligen i Europa. Så att...
Och den där trenden också med obesitas, största snackisen i branschen i fjol jämte generativ AI, jag har förstått att det är en 600-700 miljoner människor som lider av obesitas, grav fetma, och 10% av dem söker medicinsk hjälp och 2% därtill då får det. Så att det är ju liksom en enormt otappad potential.
Precis.
Och mycket mänskligt lidande, mycket kostnader för samhällena också. Som man kanske kan reversera.
Precis. Så det finns ju ett bra case där, definitivt. Så att det är inte helt, men det är ju inte fel att Novo har omvärderats, men det är fascinerande att se vad som händer.
Ja, det du egentligen vill säga är så här, kan det bli så mycket dyrare eller?
Nej, det vet jag inte riktigt. Men det finns ju andra bolag också man kan titta på. Så att, det är ju, Novo är ju en del av våra portföljer, så att vi har ju varit med på den här resan.
Ja, ni är okej. Okay. Hur länge har ni varit med på den resan då?
Ganska länge. Den är en del av den här fonden som kallas för SDG Solutions. Ja. Så att där har vi haft det som ett av våra största case hela tiden. Så att säga. Den kanske 2-3 år eller sånt där.
Spännande. Grattis.
Ja, tack.
Det var en giftödla som man hittade där och insåg att herregud, vänta, den här giftödlan har ju olika karaktäristika i giftet som gör att den här GLP-1 i kroppen, den här hormonet den skickar ut när man äter mat, den har en halveringstid i blodet på 2 minuter, men den här giftödlan, det var 2 timmar, och helt plötsligt så kunde man lägga ihop 1+1 och få ett läkemedel, Wegovy i USA eller Ozempic här då, som helt plötsligt har möjliggjort en enorm forskningsframgång och minska mänskligt lidande. Så att, det är grattis till er och grattis till att de hittar den där giftödlan då. helt enkelt.
Tackar.
Peter, du har ju blivit miljardär på den här resan. Och mer än en gång, om jag har förstått det hela rätt. Kommer du ihåg när du passerade den milstolpen och hur det kändes?
Ja, jag minns att jag såg att det fanns på en lista helt plötsligt över Sveriges miljardärer, och det kändes ju helt konstigt, helt overkligt, för jag känner inte att jag har ändrat mitt liv speciellt beroende på detta. Och det är ju egentligen bara en siffra på ett papper, för det är värdet av bolagsengagemanget som jag har. Och jag vet ju att de här bolagsengagemangen kan ju gå upp i värde och de kan gå ner i värde. Så att, ja, det är superkul att få ett kvittens på att man har gjort någonting bra, men har inte ändrat livet som sådant.
Nej, men jag tycker att det är väldigt intressant att höra, för det har ju varit ganska många miljardärer i den här podden nu sen vi lanserade den. Det är samma svar varje gång. Jag brukar ställa den där. Hur känner man? Det kanske att första miljonen kanske är tuffare än första miljarden, för att första miljonen, då blir det mycket blod, svett och tårar, och det är det egna sparandet och insättningarna och sådär. Och sen kan det ju gå ganska fort om man gör någonting bra och värdeskapande, men det är ju den bilden man får av dig också, att fötterna på jorden, sunt bondförnuft, har inte ändrat sitt levande särdeles mycket alls. Och jag tror att det är det här man också vill höra och tycker att det är lite intressant att höra. För inte du heller funderar på att köpa toppen av Mount Everest.
Nej, absolut inte.
Och det är det här vi måste, nu pratar jag för de redan invigda och frälsta. De flesta miljardärer vi har i Sverige är ju de som har skapat väldigt mycket värde, skapat arbetstillfällen, fina företag och byggt upp världen vi alla ska vara stolta över. Och med det sagt så kan vi ju gå vidare till nästa fråga. Det är ju, vilken har varit den största motgången då?
Ja, men den största motgången vi har haft, det har ju varit, tycker jag, när det var ett trubbel i Ryssland på olika sätt och vis. Den första var, egentligen är det ju 3 tillfällen som det har skakat ordentligt i grundvallarna hos oss. Det är ju ena var ju när vi startade East Capital, vi hade den här famösa starten då med 90% ner i marknaden och vi outperformade med 83. Det var inte bra. Men vi lärde oss att marknaden kan alltid gå ner ytterligare 100% i alla tillfällen, i alla lägen. Och vi lärde oss också att spara i ladorna och ha en finansiell buffert. Sen var det ju finanskrisen 2008, där det gick ner ungefär lika mycket. Och sen var det nu invasionen här då av Ukraina i 2022, som var ju jättetuff också. Så att det har varit tufft på ett... Vi lär oss att bygga ett bolag som är stabilt och som kan klara det här också. Det har det gjort också i de här tiderna.
Ja, och med det, med tanke på vad vi var in på här tidigare under podden också, att det finns fler ben att stå på idag. Det hade ju varit jobbigare om hela East Capital var uppbyggt och centrerat kring enbart Rysslandsfonden.
Mm.
Men så är det ju inte idag. När har du då haft rejält med puls i ett affärssammanhang?
Jag kan väl säga att en riktigt spännande sak som också gjorde när vi förstod att vi var riktigt på gång, det var när vi kom in i Financial Times första gången. Och det var en artikel faktiskt om våra investeringar i Baltikum och vår Baltikumfond. Och det är ganska snabbt efter det ringde upp en stor investerare från USA och ville ge oss ett mandat.
Mm.
Och vi visste ju inte vad ett mandat var knappt. Och vi visste inte hur man skulle sköta det överhuvudtaget. Och som satte då in en massa pengar med oss i Östeuropa generellt sett. Och det var väl en sån här jättespännande sak. Att jag minns fortfarande liksom att jag tänkte, kan du sätta in pengarna i fonden? Det är väl enklare, men okej. Men det visade ganska snabbt. Det här var ju jättebra att lära sig där. Och det har vi, sen dess har vi haft en massa mandat, framförallt hos Sovereign Wealth Funds och pensionsfonder i Europa och så. Så att det var en nyttig sak och en milstolpe för oss som bolag. Så vi fick vår första riktigt stora institutionella kund.
Just det. Ja, det förstår jag verkligen var roligt.
Ja.
Ni har väl tappat en delägare genom åren som valde att åka till Ukraina för att gå i regeringen.
Ja, det var Ivaras Abramovicius som blev ekonomiminister i Ukraina. Och lämnade bolaget i samband med det. Sen har vi väldigt mycket kontakt med Ivaras fortfarande, för han är ju då största ägare i det jordbruk som han och hans fru driver och som jag och min fru är stora ägare i också. Och det var en del av East Capital från början som vi delade ut till aktieägarna, där vissa har valt att sälja då till honom och hans fru. Så att det här är ett bolag som vi inom, det var ju då East Capital som köpte det hela 2005. Vi köpte ett antal kolchoser i Ukraina, och tanken var ju egentligen att förvalta mark. Vi äger inte mark, utan vi arrenderar mark. 40 000 hektar ungefär. Och så vi köpte de här och så slog ihop dem och så skulle vi skapa någonting av detta. Och det här är ju då varit en fascinerande historia att driva. Kanske extra fascinerande de senaste 2 åren. Det har varit jättetufft faktiskt. Men bolaget går faktiskt med vinst även under dessa tider. Vi har ungefär 500 anställda. Flera jag är ute i krig. Tyvärr. Flera har gått åt också. Men bolaget fungerar faktiskt.
Och där förstår jag också att de ringde till ukrainska militären i fronten och sa att de skulle sluta skjuta när de skulle sätta vårsådden.
Mm. Precis.
Det låter overkligt, men vilket driv de verkar ha.
Ja, precis. Och jag har sett bilder på när de rensar fälten från granater och miner och sådana saker också. Och liksom får undan det. Och 98% av all mark såddes faktiskt våren 2022, trots att en tredjedel hade varit ockuperat. Så att det är en enormt driv. Och det här är ju då min fru som har drivit det från vår sida egentligen, men alltså vårt engagemang i det hela. Och se till att det har funkat med, jag menar, allt ifrån all styrelsearbete och annat från vår sida i det hela.
Någonting annat som jag också har förstått, det är ju att du gillar viner väldigt mycket.
Mm.
Vart kommer det intresset ifrån då?
Det var nog i Frankrike det började. Jag hade vi hyrde en lägenhet som hade en stampad jordkällare, och jag frågade, kanske lite dumt, och han som hyrde lägenheten, vad ska jag med den här till? Jag kan inte se lägga lagra någonting, för här kommer det bli massa mögel och så. Men monsieur, sa han, ska jag ha dina viner här? Okej, sa jag, då får jag väl göra det. Så då började jag bygga upp en vinkällare där.
Det är helt underbart.
Och så började det hela.
Jag har fått med mig en fråga från min vän Erik Andermo också, som för övrigt arbetat på East Capital och som är delägare i en vingård nere i Georgien där han nu är bosatt, där han bor och verkar då. Han hälsar dessutom att han bjuder in dig till vingårdsbesök och
härligt.
Och vinprovning av naturvin nästa gång du är i Tbilisi. Hur som, till hans fråga, han är nyfiken på att höra din syn kring forna Sovjet utanför Ryssland och Ukraina, typ Centralasien och Kaukasus, särskilt i Georgien och där ni var tidiga investerare via private equity-fonder.
Mm. Precis, vi gick in redan 2005 i Bank of Georgia som vi som mest hade 20% av. De har fram tills nu nästan bara funnits i Georgien, men de köpte precis den största banken i Armenien också för en månad sedan. Så det är egentligen den, och sen TBC Bank som är den andra stora banken där. Och den banken är stora just nu i, eller håller på att bygga upp i Uzbekistan. Och det är väl det vi ser ganska mycket, att georgierna har varit framgångsrika med att agera i det här gränslandet mellan öst och väst. Och byggt en väldigt intressant ekonomi. Jag tror fortfarande jättemycket på Georgien. Det finns också ett börsnoterat bolag som heter Georgia Capital på Londonbörsen. Både TBC och Bank of Georgia och Georgia Capital är börsnoterade i London. Och Georgia Capital är största ägaren också i Bank of Georgia. Och har även en hel del andra spännande onoterade bolag just i Georgien. Och genom att vi var med i Bank of Georgia så blev vi inbjudna att köpa in oss i en del onoterade bolag i Georgien. Bland annat en annan vingård som heter Teliani Valley där vi ett tag hade 30% av bolaget och lite andra saker. Men det är ju, när jag säger vi då är det fonder som
Montrose grundare Carl Skarman och Alexander Boman är också riktiga vinfantaster. Jag tänker att de har också köpt en del Montrose naturligtvis som finns. Så jag måste ju fråga så att jag inte får några arga miner. Vilket är ditt favoritvin?
Mitt favoritvin är sydafrikansk vin som heter Constantia Glen. Som jag upptäckte ganska tidigt när de precis det var en gammal vinmark som hade legat för träda kan man säga och som de återplanterade så när den började egentligen sälja det 2010 och sånt, så träffade jag han som driver vingården på en fest i Kapstaden och började prata med honom och lärde känna varandra. Sen dess har jag varit stadig besökare på vingården och följt utvecklingen och sett hur de har gått från klarhet till klarhet och som en undervärderad aktie så har priset också gått upp på vinet under årens lopp. Men jag har fortfarande kvar en bra gäng viner som jag köpte tidigt som ligger till sig bra. Och de har också fått fina priser under årens lopp.
Underbart. Nu när man har lyssnat till dig en stund här i podden så tänker jag mig att man är lite nyfiken på vad är det som driver dig?
Jag är nyfiken av naturen. Och sen älskar jag att träffa roliga människor. Jag får väldigt mycket energi att träffa människor som vill massa saker och som gör massa saker. Och jag tycker också det är helt en sån ynnest att få resa runt i de här länderna. Och det se vad som händer med länderna i sig, se vad som händer med stadslandskapen och se vad som händer med bolagen. Och det här är ju sån fantastiskt att få jobba med det som man tycker är kul och drivs och vad tycker det är. Det är härligt helt enkelt.
Ja, det är ju lite kall i chokladfabriken över det hela. Förutom att vara ordförande och investeringsansvarig i East Capital så är du ju även ledamot i fastighetsbolaget East 9 sedan 2014. Ett fastighetsbolag som är verksamt i Baltikum och Polen och som har ett börsvärde på nästan 4 miljarder kronor. Där du äger 26,2% av kapital och röster. Berätta lite grann om East 9.
East 9 är ett bolag som vi tog till börsen då 2007. Då hette det East Capital Explorer och var tänkt att bli ett investmentbolag. Och vi märkte tyvärr att affärsidén inte höll. Och sen i samband med det så ändrade vi inriktning på det hela till rent fastighetsbolag. Och det har varit en spännande resa att jobba med. Vi började med investeringar då i Vilnius framförallt och sen har vi börjat investera i Riga och även i Poznan. Och bolaget är då ett fokuserat helt enkelt på A-klasskontor, centrala lägen i de här städerna. Vi är störst på A-klass då i Vilnius. Och det är fantastiska hus och det är oftast danska arkitekter som har gjort dem och det är väldigt, väldigt snyggt och modernt. Och Vilnius är ett av de, tycker jag, snabbast växande och kanske mest intressanta städerna i Östeuropa också.
I och med att ni har fastigheter i East Capital Group också, om man är i Estland, Lettland, Litauen, Tallinn, Riga, Vilnius. Hur ser man på fastigheten om det finns en koppling till er?
På alla fastigheter i Vilnius så står det East 9 högst upp med stora bokstäver, så att där kommer man se det ganska tydligt. East Capital är mer diskret, där brukar man se en skylt vid dörren där det står East Capital Real Estate.
Mm.
Så vi sätter alltid upp en skylt på alla fastigheter vi äger. Det tycker jag är viktigt också, för det gör också att man känner ett ansvar också som fastighetsägare. Och är man då i Tallinn till exempel, då kan man tänka sig att man går förbi SE-bankshuset som är en av de klassiska husen där som är ritat med inspiration av Bank of Chinas huvudkontor i Hongkong.
Mm, mm.
Det är en del av en fastighetsfond. Man kanske bor på Hotel Hilton där som är en del av samma fastighetsfond och man kanske åker och besöker någon logistikanläggning utanför stan, och det är stor sannolikhet att det är någon av våra fonder som har varit med där också.
Mm-hmm. Ja, där har jag faktiskt varit på SEB-kontoret en gång i tiden när jag var på Den Gröne. Utöver East 9 så är du ju även ledamot i Atlantic Group i Kroatien, Bonnier News Business, Cicero Fonder, Cicero Holding, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, avdelning ekonomi, och ordförande i Swedish Music Hall of Fame med tanke på ditt musikintresse då. Mm. Är det något av de här engagemangen som du vill lyfta upp lite extra?
Man kan väl säga att det här Atlantic Group är ju spännande bolag som det är egentligen säga, Nestlé i Balkan.
Okay.
Så att det, de har konsumentprodukter, finns i egentligen stora delen av gamla Jugoslavien. Och är en väldigt bra indikator på vad som händer i regionen. Så det var så jag blev intresserad från början. Och det är ett supervälskött bolag. Det är kaffe, choklad, konsumentprodukter av alla slag.
Lite grann din kanariefågel i gruvan över privatkonsumtionen.
Mm. Och en annan bra indikator är faktiskt Bonnier News Business, för de finns också i stora delar av Östeuropa. Och även givetvis i Norden, som det är Dagens Industri och Börsen i Danmark. Men nu är de stora i Polen, Estland, Litauen, Slovenien. Så det finns en bra indikator där också. För annonsmarknaden är ju alltid en bra indikator på vad som händer i en ekonomi.
Just, det blir tuffa tider så är det ofta annonsbudgeten som ryker ganska fort.
Ja, och vice versa.
Och vice versa. Så om det inte vore nog så är du ju även ledamot i La Spa Group i Estland. Och det här är ju inget mindre än en spa-verksamhet som du driver tillsammans med din fru. Vars restaurang också, det här spa-hotellet, Restaurant Vicka, som dessutom omnämns av Michelin. Känd som en av Estlands bästa restauranger och drivs av Angelica Udekull, som är programledare i matlagningsprogrammet Sus Sulav Esti. Det här blir man ju nyfiken på såklart. Hur blev ni med spa?
Ja, jag kanske ska säga att det är min fru som driver det. Jag är inte speciellt delaktig i det hela. Jag ska ge henne helt all cred för det. Hon är ansvarig för det bolag som heter Estate, som är vårt familjebolag egentligen, som äger våra innehav. Hon driver allt egentligen utanför East Capital. Så hon är en mångsysslare på många sätt och vis. Inklusive det jordbruket och det här. Ja, det egentligen var att vi köpte fastigheten i finanskrisen. Och jag hade haft min 40-årsfest på det här stället. Och hade varit där med familjen innan och tyckte det var fantastiskt ställe och ligger jättevackert. Och helt plötsligt var det till salu i finanskrisen. Och jag tänkte, sådana här ställen kan man ju inte hitta. Så vi gjorde en club deal runt det här, en femårig deal. Och efter 5 år så hade det gått upp ganska mycket i värde och de flesta ville sälja. Men jag kände att jag ville vara kvar. Så att jag matchade det bud jag hade fått på det och köpte ut de andra. Och jag ägde nu själv då, säg kanske snart 10 år. Och sen för ungefär 2-3 år sedan under finanskrisen så den operator eller som drev hotellet och verksamheten där vi ville lämna helt enkelt. Så då tog vi över det själva. Så nu har vi 138 anställda där som driver då hotell, spa och restaurangverksamhet där.
Det är såklart att man köper ett spa.
Det är så vackert ställe. Så, och kan varmt rekommendera. Det är en härlig upplevelse.
Men jag tänker att en del nog kommer att vilja åka dit bara för att det blir liksom lite den här kopplingen också. Det blir lite rolig koppling också att se det vi nu har pratat om i podden. Jag känner så själv också. Det är klart när man är där. Jag måste dit och se det här i verkligheten.
Du är mycket välkommen.
Men är det här ett sätt för dig att kunna liksom koppla av och få lite balans i livet? Hur ofta är du där? Någon gång om året?
Ja, varannan månad ungefär.
Okej.
Okay. Jag är där. Och min fru är där varje månad. Ofta. Hon har ju möten varje dag med dem via telefon eller via Teams och så. Nej, men jag tycker det är kul att vara där. Jag tycker det är väldigt avkopplande. Och alla tider på året så är det väldigt skönt att bara åka dit en helg och ta sköna behandlingar, bra mat. Vi har väldigt mycket musikunderhållning. Jag älskar musik. Mm. Så att varje dag under sommaren har vi tror 70 konserter och sånt där. Och sen har vi konserter varje helg på fredagar och lördagar. Och vi är granne med Arvo Pärt Centrum och gillar klassisk musik som jag ofta går till ibland och lyssnar på. Så att det är väldigt bra musikintresse. Att kunna odla sitt musikintresse där. Och det ligger i den lilla byn som heter Laulasma som betyder den sjungande sanden på estniska. Det passar ju bra.
Helt underbart. Älskar storytellingen också. Du tilldelades ju nyligen Vita stjärnans orden av Estlands president Alla Karis. Utmärkelsen är ju ett erkännande av din nyckelroll vid uppbyggnaden av landets kapitalmarknad, heter det. likväl som ditt djupa engagemang för att främja entreprenörsandan i regionen. Otroligt fina ord. Man blir ju stolt över vad du har åstadkommit. Att bygga upp kapitalmarknaden och entreprenörsandan. Det här är inga små saker. Och det här sändes ju på nationell tv under Estlands självständighetsdag 24 februari.
Mm.
Det här är ju nyligen. Berätta mer.
Ja, det var en overklig händelse. Jag blev väldigt glad givetvis. Och det kändes jättefint att få det hela. Det här är någonting som är väldigt stort i Estland. Det är väl, kan man säga, vi har ju vår Nobelceremoni som är på en helt annan nivå, men jag brukar själv sitta och titta på det på tv, för jag tycker det är väldigt spännande att lära mig. Och tydligen är det samma sak här. Det här är en stor del av befolkningen som ser det här under självständighetsdagen. Och det är ungefär 150 personer som fick det i år. Vi var alla var ester utom en finländare och en svensk, så det är inte speciellt många utlänningar som får det heller, så det kändes också väldigt speciellt. Och sen ur personlig synvinkel, det var ju ungefär exakt 101 år sedan som min farfar fick sin medalj också.
Just.
Så att det egentligen var ju starten till East Capital egentligen, så att det kändes också fint att få vidare inom familjen på det sättet.
Knyter ihop säcken lite.
Precis.
Mm. Stort grattis, bra jobbat. Vart vill du att East Capital ska vara om 10 år då, säg?
Jag vill att vi ska vara fortsatt relevanta för folk som är intresserade av investeringar, och att vi ska känna att det finns alltid något spännande att hitta i vårt fondsortiment på olika sätt och vis. Att vi ska fortsätta hitta de nya casen, om det sen, som det nu visar väldigt mycket på temainvesteringar, så jag vet inte vad vi kommer titta på om 10 år. Och som sagt, när vi startar var det ju landsfonder och regionsfonder, och se vad vi hittar. Men vi vill vara relevanta helt enkelt och fortsätta vara relevanta. Och jag vill kunna fortsätta att vara också med och påverka, för det är ju en av grejerna som jag har drivits av väldigt mycket under de här åren. När vi har ju vårt ledord, eller vårt mantra kan man säga, det är ju working for positive change, och det vill vi verkligen gärna. Vi går gärna med in i bolag och försöker påverka dem helt enkelt, och träffa dem och gärna ha diskussioner om hur man kan påverka bolagen till att göra ännu bättre ifrån sig. Och det har vi gjort väldigt mycket genom att vara aktiva ägare hela tiden och prata mycket ESG och annat.
Så ni jobbar ju inte med vanlig regelrätt klassisk exkludering, utan snarare försöka påverka i rätt riktning. Om det inte riktigt är jättebrunt från början kanske.
Mm, kan man säga. Och det är ju lite olika strategier, olika fonder och sånt. Vissa kan ju inte äga oljebolag och sånt till exempel. Men vi tycker att det är en viktig faktor att man kommer in. Ända sedan vi började har vi faktiskt skickat brev till alla bolag. Vi går in och talar om att vi är gått in som ägare i bolaget. Det här är vi. Så här tänker vi. Här är vår senaste årsredovisning och sådana saker. Så att vi visar transparens själva.
Sista frågan. Finns det någon som du skulle vilja lyssna till i ett kommande avsnitt av Montrose-podden?
Jag tycker det ska vara superintressant att lyssna på Peter Karlsson. Eftersom jag tycker det är spännande med energiomställningen och batteri. Utveckling och annat, så tycker jag han vore en given person att lyssna på här.
Då ser vi till att Peter Karlsson kommer hit. Har både satt Skellefteå och Västerås på kartan. Västerås hade i och för sig ABB, men Skellefteå.
Jag tycker det är fascinerande. Jag tittade på fabriken för något år sedan och det var helt fascinerande att se. Då var det fortfarande bygge, det är väl fortfarande i stort sett också, men det är vilken grej att göra den här saken. Jag tycker det är så imponerande, den vision han har haft och vad han gör för Sverige också. Så att tycker jag vore en underbar gäst att få lyssna på.
Mycket bra förslag. Peter, tusen tack för att du kom till podden och delade med dig av din resa. Det har varit en ynnest.
Stort tack för att du bjöd in mig. Tack så mycket.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.